Det största hindret var tillgång till kapital. Det var ingenting som förvånade någon av oss. Däremot så var en sak som dök upp som vi blev lite förvånade över. Det var ju det här med den psykiska ohälsan och mjuka värdena. Och det var ingenting som vi hade ställt några frågor om i varken den kvantitativa eller kvalitativa delen. Utan men som ändå kom upp då.
När unga drömmer om att ta över en gård så är ofta bristen på kapital som slutar i ett hårt uppvaknande. Drömmen om livet som lantbrukare präglas också av oro för hur man ska klara den stress och press som många sett sina föräldrar brottas med. I det här avsnittet av Lantbrukspodden och vår serie Unga lantbrukare djupdyker vi i svårigheterna kring ägar- och generationsskiften, men också lösningarna för att fler lantbruksföretag ska finnas kvar i framtiden.
Då sitter jag här med LRF-ungdomens ordförande Elisabeth Hedén som är med på länk från sin gård i Jo. Och jag sitter här i Vimmerby och vi kan redan nu förvarna om att jag här i Vimmerby har en tupp utanför som galen lite här var. Och Elisabeth Hedén, du har ju din bebis med här också ifall det kommer några bebisljud. Vi kör igång här då. I slutet av sommar så släppte LRF-ungdomen en rapport, Många vill men få kan, om ägar- och generationsskiften. Varför behövde ni göra den här rapporten?
Ja, problemet är ju det att vi blir ju väldigt väl inbjudna till olika diskussioner. Typ när man diskuterar CAP på näringsdepartementet och i branschsammanhang också, så skulle jag säga att vi är väl inkluderade här i Sverige och i LRF-ungdomen. Problemet är när jag sitter och har suttit på de här mötena och folk innan mig är att det finns ett jättestort intresse för ägarskifte och generationsskifte. Men så säger man att okej, vill ni ha pengar i startstödpotten eller vill ni ha pengar i investeringsstödpotten? Okej, vart är det mest skillnad? Nej, det finns ingen statistik på det. Men hur resonerar ni? Och då blir det ju att jag ska gissa och göra en uppskattning utifrån hur jag känner och vad mina kompisar känner och vad vi eventuellt har diskuterat på ett styrelsemöte. Så det saknas, och det har ju saknats underlag, och det är ju tråkigt då att man blir så väl involverad och inkluderad och har möjlighet att påverka och inte känna att man kan påverka så bra som möjligt. Och därför har vi känt att vi måste utreda det här nu. Vad är det som, hur ska vi göra så bra som möjligt för unga människor som är inne i branschen? Och sen tycker jag också att det är viktigt att poängtera att bara för att unga ska få det bättre så är inte tanken att de äldre ska få det sämre, utan vi vill ge unga en chans att få komma in. Och då har vi i flera års tid varit i kontakt med olika landsbygdsministrar. Jag tror att det är fjärde landsbygdsminister nu sedan jag blev ordförande i LRF-ungdomen. Och tryckt på om det att vi önskar en statlig utredning om vad som genererar ägarskiften. För det är ju ändå en del pengar som går till unga, särskilt riktade CAP till exempel. Och vi har varit mer och mindre nära i omgångar och sen har det då tyvärr ofta bytts ut minister. Så att vi kände i förra hösten att nu får vi ta tag i det själva. Och därav kom utredningen från vårt håll.
Resultaten i enkäterna och rapporten, var det någonting som förvånade er eller stämde det ganska bra med den bilden ni hade sedan innan?
Jag skulle säga att det stämde ganska bra över att det största hindret var tillgång till kapital. Det var ingenting som förvånade någon av oss. Däremot så var en sak som dök upp som vi blev lite förvånade över. Det var ju det här med den psykiska ohälsan och mjuka värdena. Och det var ingenting som vi hade ställt några frågor om i varken den kvantitativa eller kvalitativa delen. Men som ändå kom upp då. Så det var väl någonting som överraskade att det var en så stor del och hinder också. Men just det med pengarna tror jag inte att någon är särskilt överraskad över.
Och just när du pratar om det här med psykisk ohälsa, kan du berätta lite mer om vad det var som kom fram i rapporten just där?
Men det kan vara till exempel då att vissa inte vill behöva känna de känslorna som deras föräldrar har känt genom åren med stress och press. Också synen på lantbruk utifrån, att det är mycket missförstånd, man känner sig påhoppad från allmänhet och media. Så det är väl två saker som dyker upp, att man är rädd att behöva jobba mycket och vara ensam i det. Men också att allmänheten har sådana stora missförstånd och då riktar ilska och aggression åt fel håll.
Och nu har det ju gått en dryg månad ungefär, knappt en månad sedan rapporten kom. Vad har hänt?
Vi har fått ganska mycket reaktioner både från lantbruksmedia och även från lite icke-lantbruksmedia. Så det har varit positivt och är roligt att det är många som har varit intresserade. Vi har inte mött samma starka intresse från politiker. Och det är väldigt synd, att det varit kul att vara inbjuden till alla riksdagspartier och få prata om det här. För att det är ju inte bara ett problem för oss, utan det är faktiskt samhällsproblem. Om man ser några år framåt när vi helt plötsligt inte har några som ska producera mat.
Ni föreslår en hel del lösningar eller saker att diskutera mer kring. Vi kan väl prata lite om det. Vad är det första du kommer tänka på som kanske är de 3-4 viktigaste lösningarna för att få till liksom skiften i lantbruksföretagen framöver?
En sak som vi tar upp i rapporten också, som jag tycker känns väldigt intressant att titta närmare på, det är ju om det ska vara möjligt att få till etableringslån från staten, typ som CSN-lån då, fast från unga lantbrukare. Så man erbjuder lån mer än vad bankerna gör, men bra ränta, särskilt till unga lantbrukare. Ser man till de här mjuka värdena och problemet med den psykiska ohälsan, så har de i Finland en väldigt bra lösning där de har subventionerat avbytarsystemet från staten, så att alla lantbrukare ska kunna ha, jag tror det är 26 dagars semester. Det tror jag också är en lösning, och det hade ju inte bara varit bra för unga lantbrukare och höjt attraktionen för yrket, utan också värdefullt för de som har jobbat några år utan att ha den där semestern. Sen så ser jag väl också möjligheter att från statens håll kunna gå in. Det kan man ju faktiskt ha antingen då höjda bidrag eller skattelättnader. Det är ju lite vilken sida av den politiska spektrat man befinner sig inom, hur man föredrar att arbeta med det. Men det ser jag väl också som skulle kunna vara någonting. Till exempel ibland om man har sänkt arbetsgivaravgift för unga och så, att man skulle kunna ha något liknande, lägre skatter för unga lantbruksföretag. Också då för att höja lönsamheten. För grundproblematiken i hela det här, allting som kom fram i rapporten, är egentligen lönsamhetsbaserat. Att skulle vi ha en högre lönsamhet i näringen, då skulle man kunna ha flera anställda och därför jobba mer rimliga pass själv. Man skulle kunna, och då man skulle bli mer attraktiv. Man skulle kunna göra mer investeringar som i sin tur då skulle leda till mindre stress. Till exempel i början på våren och sommaren hade vi det väldigt torrt här. Hade vi haft jättegod lönsamhet i vårt lantbruksföretag, så vi hade kunnat dränera och byggt bevattningsdammar, då hade inte vi behövt vara så stressade och oroliga för det och haft ännu bättre lönsamhet nästa år. Så jag tror att mycket av de här problemen, både psykiska och finansiella, grundar sig i lönsamhetsfrågan.
Och lönsamhetsfrågan är ju inte den lättaste att svara på, men vad tror du liksom, vad behöver göras där först och främst? För det är ju större än bara utifrån, som du säger, ägarskiftena. Det är ju något som hela branschen brottas med.
Det nämns ju också i rapporten det här med importen av varor som produceras under andra villkor än vi har i Sverige. Som då pressar priser, och sen så köper konsumenterna det som är billigast och inte det som är mest hållbart producerat och därmed svenskproducerat. Vi har ju klimatförändringarna och anpassningsförmågan till dem. Och där till exempel skulle behövas mycket mer investeringar i lantbruket för att klara av det framöver. Både för att handskas med torka och översvämningar. Sen så är det klart att vi har ju livsmedelskedjans roll. Vem plockar pengar och var plockar man pengar? Hur ser det ut? Lantbrukare idag är pristagare, inte prissättare. Det spelar ingen roll om spannmålspriset går ner en krona eller mjölkpriset går ner en krona, för vi säljer våra produkter till det priset som erbjuds, och inte vi som sätter priset utefter vad produktionskostnaden har varit. Så att det finns ju mycket att jobba med, både politiskt med vad man köper in för mat i landet och vad man serverar på skolor och sjukvård, hur man arbetar över livsmedelskedjorna. Och möjlighet till investeringar för att göra företagen mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Det tror jag är några viktiga punkter.
Du är ju också vicepresident i CEIA Young Farmers. Mm. Jag förstår att du åker fram och tillbaka till Bryssel en hel del nu här. Hur står sig problemen som Sverige har just med ägar- och generationsskiften om man jämför med andra europeiska länder?
Jag skulle säga att det är nog det största problemet, för det är det största gemensamma problemet vi har i detta, i denna gruppen. För det är ju, man kan säga att Sersa då är en paraplyorganisation för andra europeiska ungdomslantbruksorganisationer. Mm. Så det är ju allt ifrån Italien, Tyskland, Sverige, Danmark, Slovakien, Tjeckien, Irland, England är stödmedlemmar. Så att vi täcker upp hela Europa, syd till nord, öst till väst. Och det största gemensamma problemet är ägarskiftesfrågan. Och detta diskuterade vi senast om dagen. Och i vissa länder, i Sverige är vi fortfarande ganska skonade med låga markpriser mot, ja men ser man till Centraleuropa, och nu är en hektar kostar 1 miljon utan problem. Så att vi har ju fortfarande på något sätt lite lägre markpriser. Ser man till Italien och Spanien, de är mycket hårdare drabbade av klimatförändringarna. Så där ligger vi också bättre till. Sen är det klart att i vissa länder så har man ju kanske större problematik med attraktionens yrke. Det är många på landsbygden som, det är väldigt små enheter, det är väldigt låg lönsamhet. Det finns inte bredband utdraget och ingen direkt infrastruktur, så det är svårt att driva ett modernt lantbruksföretag. Men det finns lite olika lösningar, och jag pratade om det med Finland innan med avbytarsystemet till exempel, som de är nöjda med och som funkar bra. I Danmark så har man startstöd på motsvarande 100 000 euro om man är heltidslantbrukare och 50 000 euro om man är halvtidslantbrukare. Så det är ju då 4 gånger mer än i Sverige. Dock så måste man i Danmark äga minst 25% av företaget och ha 50% rösträtt. Så att du måste ju ändå ha haft en del kapital för att få tillgång till det här kapitalet, så de är inte heller helt nöjda med hur det systemet ser ut. Och sen i Frankrike så har de pristak på åkermark, så att om det blir en försäljning av en grannfastighet, då jämförs det priset med vad tidigare försäljningar inom området har landat på. Och om det rusar iväg så sätts det stopp för det. Men det kan jag ju tycka att vi kanske ska vara lite försiktiga med att skynda på och ifrågasätta hur mycket av marknaden vi vill gå in och reglera och styra. För att det är ju faktiskt vi själva som sätter markpriserna, och det är, jag tror nog på att marknaden ska få vara marknader. Men så det har de i Frankrike. Så det finns lite olika system för att lösa det här. Men det är inte något land som har någon klockren lösning, för att alla upplever ju ändå problematiken.
Hur kommer LRF-ungdomen fortsätta jobba med det här nu framåt?
Vi ska gå vidare nu på, man kan säga på 2 sätt med rapporten. Dels så ska vi gå vidare inom branschen kan man säga. Och där håller vi på med webbinarier som vi har några kvar under hösten att göra. Och här är inte tanken att vi ska ha 2 stora möten 2 gånger om året i Stockholm och ses och prata, utan det är väl, det är inte helt klart det ska bli, men tanken är väl någon typ av nätverk till vi i LRF-ungdomen. Nu sitter man här kunskapen gärna med och sprider våra tankar och det vi har fått fram i rapporten. Och sen den andra vägen då vi har tänkt att gå, det är mot politiker. Och där har vi som mål att få till ett seminarium i riksdagen. Det vi ska prata om ägarskiften, och sen förhoppningsvis då att politiker ska få upp intresset att göra den här statliga utredningen om ägarskiften, lite än vi har gjort nu fast bredare och större. Och om någon då kommer fram till att etableringslån är en bra lösning, så hoppas jag att det kan bli verklighet. Men just nu så hoppas jag på att politikerna då dels ska, att vi ska få till något seminarium i riksdagen, och sen att vi ska slutligen få till en statlig utredning. Och sen får vi se vad som är det mest effektiva sättet att få till de här ägar- och generationsskiftena.
Vad tar du med dig som ordförande som positivt från den här rapporten?
Nej, men det som är positivt med rapporten, det är väl att det är så många som är intresserade av att vill ta över ett lantbruksföretag. Det är 94% som säger att de vill bli ägare i framtiden. Sen är det klart att en sak som är viktigt att vi har med oss den här, det är att de som intervjuade är ju en viss målgrupp, det är inte helt representativt för hela samhället. Och det är också något vi sa, att det är bättre att vi pratar med de som befinner sig i näringen och faktiskt har något intresse av att gå in, hur de ser på sina möjligheter, än att vi frågar någon helt främmande människa i centrala Stockholm som inte alls har några planer eller mål eller drömmar om att vilja bli lantbrukare. Men det som är roligt är ju att ändå 94% som befinner sig där ser så positivt på att man själv skulle vilja jobba med det. Så att det båda väl gott för att vi ska få till några generationsskiften framöver och svenskproducerad mat i framtiden.
Du lyssnar på Lantbrukspodden som i det här avsnittet tar avstamp i LRF Ungdomens rapport om ägar- och generationsskifte. Många vill ta över, men det är inte alltid som den äldre generationen är redo att lämna vidare, visar rapporten. Flera ser också en risk för osämja i familjen vid ett generationsskifte. Men ägarskiften kan ske på många olika sätt. Här får du höra om ett alternativt skifte på Gotland.
Då sitter jag här med Maria Sander, min kollega, reporter på Lantbruk. Du håller just nu på och jobbar på flera artiklar som kretsar kring LRF-ungdomens rapport. Och du har ju alldeles nyligen varit ute och besökt en gård där man har genomfört ett generationsskifte på ett kanske lite annorlunda sätt än det mest traditionella. Berätta mer om det här reportaget.
Jag har alltså varit på Gotland och besökt Stora Tolby gård som ligger i Fole, ungefär 1,5 mil från Visby. Det här är en gård som är en stor producent av bland annat potatis och grönsaker. Och precis som du sa så har man gjort ett kanske lite mindre traditionellt ägarbyte. Men det är en modell som förekommer ganska flitigt i Danmark. Och vi har sett flera exempel på liknande lösningar i Sverige de senaste åren. Och det är nämligen så att en anställd tar över ägandeskapet och att det görs ganska utdraget i en ofta 7-10 års period. I det här specifika fallet så heter den här anställda som har tagit över och som numera är den som driver gården på heltid med anställda Andreas Wiklund. Och det är alltså honom och de före detta ägarna som jag har mött på Gotland. Det var en lite längre process, helt enligt plan. De drog igång redan någon gång runt 2005-2006. När de tidigare ägarna, Sten och Ann Wikström, var i 60-årsåldern. Och så konstaterade de än en gång att deras egna barn var inte intresserade av att ta över företaget. Men de kände båda två att det var inte ett alternativ att avveckla. För det här var ju deras livsverk. Så de började fråga runt och så landade de ganska snart i att den här frågan skulle riktas till Andreas Wiklund som då var anställd och dessutom trädgårdsmästarutbildad.
När du var där och besökte dem, vilka svårigheter lyfte de i sitt generationsskifte? Var det någonting som man kände igen från problemen som lyftes i rapporten?
Jo, men absolut. Det som framför allt återkom, det var ju bristen på kapital. Och det är ju också någonting som flera har nämnt i LRF Ungdomens rapport. Det går inte att gå till banken och få ett lån som täcker det kapital, alltså köpeskillingen som krävs för det mesta. Det handlar om ganska stora pengar. Så därför var ju det här ett alternativ då. Och det upplägget bygger kortfattat på att man arrenderar ut gården till ett bolag. Och den anställda får då stegvis ta över mer och mer procentuellt genom åren, kan man säga.
Och liknande generationsskiften har vi ju haft med i Lantbruk tidigare. Inte minst i den här serien om unga lantbrukare. Men även årets spjutspetsvinnare är ju också ett exempel på ett lite annorlunda generationsskifte. Vad tar du med dig från när du har jobbat på den här reportageserien eller reportaget som du håller på med just med ungdomsrapporten här?
Men kanske att fantasin inte har några gränser, tänkte jag säga. Nej, men det finns så himla mycket vilja och det finns så mycket möjligheter om man ser utanför boxen, vilket lantbrukare är fenomenala på. I just det här fallet och i många andra så tänker jag att det här kan ju vara ett sätt för ägare att säkerställa att deras livsverk lever vidare i trygga händer. Men det gör ju också att köparen inte behöver hosta upp allt kapital som krävs på en gång. Så att det känns som en win-win-situation. Och det blir ju också mindre risk för att man inte kommer överens, mindre stress, mindre risk att någonting glöms bort, faller mellan stolarna. För just ett stegvis ägarskifte, det är ju någonting som rekommenderas av de flesta experter. Inte minst för att man har tid på sig att sätta sig in i verksamheten som ny ägare då. Och har möjlighet att ställa frågor utifrån situationer som kanske uppkommer. ja, några gånger per år till exempel. Men ägarna, de dåvarande ägarna, hinner ju också lämna över utan att... Ja, det blir inte så abrupt för någon, kan man väl säga.
Du har ju också pratat med Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren. Vad säger han lite kortfattat om den här problematiken som ändå finns kring ägargenerationsskiften och framtidens lantbrukare?
Det märks ganska tydligt, skulle jag säga, att för Peter Kullgren så är det här en prioriterad fråga. Eller för ungdomen har ju aviserat tidigare att man önskar se en utredning för att man ska ta reda på vilka hinder som finns och kanske framför allt hur man ska göra för att underlätta då vid ägar- och generationsskiften. Och en sån utredning är inte aktuell just nu, säger Kullgren. Däremot så känns det som att det här är en fråga som ofta har kommit upp i diskussioner under hans besök som han har haft under året som har gått och möten och sådär. Och det tolkar jag som att det inte minst för att det här är en väsentlig del, kanske direkt avgörande också för att man ska få till den nya livsmedelsstrategin. Och det är ju någonting som Kullgren har sagt i antal intervjuer att det är superduper prioriterat att få till under den här pågående mandatperioden.
Du lyssnar på Lantbrukspodden och vår serie om unga lantbrukare. I rapporten som LRF Ungdomen gjort svarar nära hälften att lagar och regler är för svåra. Jessica Polfjärd är en av de politiker som fattar beslut om lantbruket på EU-nivå. Nu ska vi höra vad hon säger om problemen och lösningarna.
Ja, då sitter jag här med EU-parlamentarikern Jessica Polfjärd som är med på länk från Bryssel. Jessica, du kan väl börja berätta lite om dig själv och din politiska bakgrund.
Ja, jag heter Jessica Polfjärd som sagt och är Europaparlamentariker sedan valet 2019. Vi kommer ju ha ett nytt val till Europaparlamentet i juni nästa år. Så då är det viktigt att man går och röstar och man tycker att bland annat de här frågorna är viktiga. Jag har en bakgrund som började i Moderata ungdomsförbundet där jag gick med när jag gick på gymnasiet. Och sen så satt jag i Västerås kommunfullmäktige. Sen har jag suttit i Sveriges riksdag i 13 år innan jag kom hit. Och där hade jag bland annat ansvar för arbetsmarknadsfrågor och näringspolitiska frågor. Och jag bor i Romfartuna som ligger mellan Sala och Västerås kan man säga. Och bor på landet där och bor faktiskt på en gård.
Okej. Vilka frågor är det du främst sysslar med i parlamentet idag?
Ja, jag sitter i ett utskott som hanterar miljö- och klimatfrågor. Också folkhälsa. Sen har jag också ansvar för ekonomiska frågor och för arbetsmarknadsfrågor. Men min huvudsakliga tid lägger jag på miljöutskottet där vi har haft en ganska ambitiös lagstiftning här under den här mandatperioden. Vi har gjort mycket när det kommer till klimatet och målen för att nå våra åtaganden när det kommer till Parisavtalet till exempel för att sänka utsläppen och kunna bli klimatneutrala till 2050. Så det här är ju någonting som vi jobbar med. Jag jobbar en hel del också med frågor som rör skogen till exempel. Men sen har jag också ett intresse när det kommer just till lantbruket. När det kommer till förutsättningarna att bo på landsbygden och driva verksamhet och företag. Och vi kan ju se att det har hänt väldigt mycket även på det här området. Och det har vi följt väldigt noggrant under den här perioden. Och det här är ju viktiga frågor för Sverige och den svenska landsbygden och lantbruket.
Och då kommer vi ju in på det här som LRF Ungdomens rapport handlar om. Och vi kan väl börja prata lite om hur är det i Bryssel och på EU-nivå pratas om problemen med att det är en åldrande lantbrukarskara och att det är svårt för unga att ta över lantbruksföretagen.
Det gör det, för det är ju en viktig näring och vi pratar ju mer och mer också om hur vi ska kunna få en livsmedelsproduktion som hänger ihop. Och vi kan se efter kriget i Ukraina, när det inträffade så har vi också blivit påverkade. Jag tror det har blivit en väldigt synlig fråga för många som kanske inte går och tänker på det här dagligen. Men vi kan ju se att vi har börjat diskutera matsäkerheten, självförsörjningsgraden i helt andra termer än vad vi kanske gjorde tidigare. Och jag tycker att det är bra. Jag tycker det är bra att vi har den här typen av debatt och att vi har den här typen av samtal. Därför att vi kan se att självförsörjningsgraden har gått ner och att vi är beroende av andra länder, vilket gör att vad kan vi göra för att vi ska få tillbaka europeisk och svensk produktion? Inte bara ur flera perspektiv som sagt. Så jag tror att det är väldigt bra att frågan lyfts upp. Och det gör den även här i Bryssel. Just nu har vi på bordet en fråga som handlar just om unga lantbrukare. Det finns ju stöd för unga lantbrukare och vi ser ju precis som rapporten också visar att andelen äldre är... Det fylls inte på underifrån med ungdomar som är villiga att ta över. Och det kan vi väl se i hela sektorn att det finns ett stort kompetensbehov. Och det finns kanske inte heller det intresset bland ungdomar att faktiskt gå in i de gröna näringarna. Och det bygger säkert på att det finns stor osäkerhet. Men också kanske att man inte tänker på att det finns den här typen av jobb. Och vad det innebär. Jag tror att kunskapen och vetskapen om vad det faktiskt innebär att idag vara lantbrukare är ganska låg. Så där finns det väl absolut mycket som man kan göra i form av att också berätta om de fantastiska värden som det finns att vara lantbrukare.
Ja, vad tycker du spontant behöver göras och vad kan EU göra för att underlätta för unga lantbrukare och få in fler i näringarna?
Jag tror att en del är som sagt kompetensförsörjningen, att berätta om det som faktiskt behövs berättas om, vad det innebär. Jag tror att man kan öka intresset på många sätt för att ungdomar också ska vilja ta det här i beaktande när man väljer sin karriärutbildning. Jag ser ju idag att det är väldigt mycket innovation som pågår. Lantbruket vill ju också vara med och dra sin del när det kommer till att minska utsläppen. Vi vet att det fortfarande är en sektor som släpper ut väldigt mycket. Men vi ser ju också att det pågår innovationer och att det hela tiden görs ett aktivt arbete för att vi ska kunna ha ett effektivt jordbruk men också som är klimatsmart. Så att jag tror att många unga människor bidrar också till... att ha nya tankar och idéer kring sektorn och hur man kan utveckla det här. Men sen tittar vi också rent konkret så finns det ju stöd som man kan söka om man är en ung lantbrukare för att kunna få hjälp i starten. Men jag tror fortfarande att det behövs göras mer och jag tror också på att vi behöver diskutera konkurrenskraften. Vad innebär det? Vad kan vi göra för att underlätta när det kommer till regler? Och när det kommer till långsiktigheten i lantbruket.
Mm. Det är ju frågor som det har varit ständigt aktuella i lantbruket. Kanske framförallt det här med lönsamheten. Varför har det inte kommit längre då när det har pratats om det så länge?
Det är en väldigt bra fråga. Och vi vet ju att det här är inte bara baserat på politiska beslut. Utan det här handlar ju om andra faktorer också. Men det som jag tycker känns bra, det är ju att vi fortfarande har liksom en aktiv och viktig dialog. Och att det kommer förslag och vi har ju tagit en jord-till-bord-strategi till exempel hur man ska kunna odla och som tar hänsyn till hela livsmedelskedjan. Vilket är bra. Sen tror jag att det behövs mer av diskussion också varifrån vi får våran mat. Det är lätt att peka från politiskt håll på utsläppen. Men jag tror också att man med grund och botten måste ställa sig frågan, vill vi ha ett svenskt aktivt lantbruk eller inte? Och vad finns det då för förutsättningar? För det här har ju skett över tid ganska fort. Det är bara ett par generationer sedan som vi alla var lantbrukare i princip. Medan vi kan se att urbaniseringen och förståelsen för landsbygdens villkor har ju också minskat i takt med att människor flyttar till stan. Och jag tror att många tar det för givet att det bara ska finnas en levande landsbygd och ett aktivt lantbruk och mat på hyllorna i affären. Men jag tror att vi måste prata mer om var det faktiskt kommer ifrån och varför det är viktigt. Men vi gör ju vad vi kan för att göra den politiska delen och för att fortsätta arbeta för att det ska säkerställas villkor som är bra och gynnsamma för ett aktivt och hållbart lantbruk.
Eller ungdomen lyfter ju en hel del olika förslag och områden som de tycker behöver diskuteras vidare och ses över. Vilka områden eller förslag tycker du i hur rapporten är intressanta eller skulle kanske vara någonting för politiken att titta närmare på?
Ja, för det första så tycker jag det är roligt att läsa en rapport där man också har förslag och idéer vad man kan göra. Det är lätt att man bara sätter sig och ser problemen. Men här har man ju också sett vad som skulle kunna vara möjliga lösningar. Och jag tycker det är väldigt bra att man från ungdomens sida tar fram en sån här rapport och man pekar på vad som skulle kunna göras bättre. Och det tror jag generellt man kan säga att en översyn av regelverk, lagstiftning och så vidare för att kunna underlätta den här typen av övertagande och också attraktiviteten i att faktiskt satsa på den här typen av verksamhet är bra. Men det finns flera delar och jag tänker just det här också som egentligen tror jag bottnar i att bankerna idag inte har en djup förståelse vad lantbruket innebär. Man pekar på att man kanske inte har den utlåningsviljan eller att man har den grundförståelsen. Och som jag sa innan så kan man ju se att det här har förändrats över tid. För förut så hade man ju en lokal bank och en bankman som hade förståelse för vad det innebär att vara lantbrukare och att man kan ha olika typer av inkomst och så vidare. Och när man ska investera så krävs det oftast ganska stora investeringar för att bygga nya stallar eller köpa nya maskiner. Så där tror jag också att bankerna behöver dra sitt strå till stacken och faktiskt bli bättre på att förstå verksamheten och kanske öka också utlåningsviljan. Men sen så har man ju föreslagit till exempel Europeiska investeringsbanken. Jag tycker det är ett bra förslag när man kan se att den här deras uppdrag så ligger det ju i att man ska bidra till att finansiera det som också är EUs målsättningar. Så här tycker jag är en del där man kan titta på den gröna omställningen där man faktiskt har som sagt ett uppdrag att också finansiera grön omställning. Och det tycker jag mycket väl att lantbruk passar in. Så den delen tycker jag är bra om man tittar på andra finansieringsmöjligheter. Och det här är väl egentligen grunden till det vi pratar om, nämligen att det är svårt för ungdomar att komma in på marknaden. När vi ser att priset per hektar har väl fördubblats över 10 år, vilket gör att det blir ju svårt att som ung och ny och inte lika kapitalstark komma in på marknaden. Och det krävs ju också som sagt att man har en välvillig finansiering i botten.
Ja, du är ju moderat och ni är i regeringsställning i Sverige. Nu pratar vi en EU-nivå eftersom det är där du sitter. Men vad kan göras nationellt i Sverige för att trygga framtidens lantbruk och underlätta för unga?
Ja, jag tror det som man pekar på också i rapporten, det är ju liksom att det krävs en översyn på många områden. Och man pekar ut vissa områden när det kommer till olika lagstiftningar. Jag tror att det är bra om man kan ta en sammanhållen titt på det här. Vilka lagstiftningar det är som försvårar för en ung generation. Men jag tror ju också att vi behöver gå tillbaka till som sagt, kompetensförsörjning. Vi vet att vi har gymnasieutbildningar inom den gröna sektorn där man inte fyller sina platser. Det är ju början, tror jag, faktiskt att kunna få möjligheten. Jag har själv en son som har gått på Alnarp och gått på lantbruksgymnasiet innan det. Men jag vet ju att det var inte så många i hans klass som faktiskt hade ett engagemang och en genuin vilja att faktiskt bli bonde. Han själv har vetat om det sedan han var 3 år, men jag tror det är väldigt få idag som ser framtiden kanske på det sättet. Så att jag tror att man behöver också göra mer när det kommer faktiskt till allt från upphandling, hur man upphandlar mat närproducerad. Vad kan man använda sig av i termer av närproducerad både kött och från spannmål till exempel. Och finns det någonting som man behöver ändra där för att kunna gynna mer det lokala samhället och de lokala bönderna, så tror jag att det är bra att titta över det också. Men sen så är det ju konkurrenskraft. Jag menar, det handlar om produktionsförmåga. Det handlar om vad vi kan göra i termer av att få ett mer effektivt och hållbart lantbruk. Och sen också naturligtvis att bönderna också får skäligt betalt för det som man också producerar.
Du pratar om din son här. Då förstår jag att han är inom gröna näringarna här nu. Hur går samtalen kring middagsbordet när ni träffas? Du som jobbar med sådana här frågor politiskt och han som arbetar i näringen?
Ja, men vi har ganska intressanta samtal får man väl säga. Och jag har lärt mig otroligt mycket av honom också. Och jag har på något sätt också lärt mig genom honom att se stoltheten i att producera mat. Jag vet inte om det låter kanske lite naivt, men att verkligen vara med i från ax till limpa, att och se den kunskap, jag menar, han är ju precis ny, men jag ser ju också av de som har varit verksamma längre i min närhet, vilken kompetens man har och vilken närhet man lever med naturen. Ja, det är profession, det är ett hantverk, det är en kunskap som man både naturligtvis har läst sig till men också faktiskt måste praktisera för att kunna få den fulla förståelsen och kunna bli en skicklig bonde. Men jag ser också det som man också skriver om i rapporten, att det är ju en osäker bransch och det är väldigt mycket som kan gå fel. Att det finns en ansträngning i botten som du kanske, det kanske inte är helt avgörande om du är en duktig bonde, för att du kämpar med omständigheter som väder och vind. Så att det är många faktorer, men jag tror framförallt liksom också att känna den här stoltheten och den kunskapen som man faktiskt förmedlar och som man också bär med stolthet. Det har jag absolut lärt mig mycket av. Men också hur mycket man brottas med regler och med administration och med saker som kanske inte var det som var drivkraften till att vilja göra det man gör från början.
Lantbrukspodden tackar Elisabeth Hedén, Maria Sander och Jessica Polfjärd för deras medverkan i det här avsnittet. Sofie Olsson har intervjuat, Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion som är en del av LRF Media.